Utifrån risken för smittspridningen så ska vi ju då, som Henrik gör på gymmet, hålla lite distans till varandra, hålla det här avståndet. Men vi vill de här veckorna, som du ser i bilden som kommer upp här nu, tala om att Gud håller inte avstånd. Gud är nära. Gud liksom tar inte ett steg bort, utan Gud kommer nära, vill vara nära och liksom kryper in på oss så nära. Att vi inte tänker att när det är så mycket paus i samhället, så mycket som är så här, ja, men vi tar det sen, att det inte blir samma sak med din tro, för att det har varit lite så med livet i kyrkan. Utan vi kan få leva med ett halleluja ändå. Du som missade förra söndagen, gå in och lyssna på den. Det var sista sommarserien där i Saltaren, psalm 150. När jag talar om att vi kan få leva med ett halleluja på våra läppar ändå. Vi kan få leva i en glädje och en tacksamhet för att Gud är lika nära som han alltid har varit. I filmen du såg, vittnesbörden där från Mattias och Johanna, det är ju två medlemmar i den här församlingen. Det var en film vi spelade in till Nyhemsveckans sändningar som var på försommaren. Där det visades där. Alla de klippen finns kvar. Gå in på nyhemsveckan.se och titta på och lyssna på mycket god undervisning som finns även där. Men det var ju två människor som, de hade inte mycket koll på Jesus, kan man säga. Men han hade koll på dem. För så fort deras hjärtan, så fort det fanns liksom en liten öppning, en fråga, de sträckte sig lite grann, så bara bam, så var Jesus där och liksom fångade dem, kom till dem, kom in i deras hjärtan. För så nära är han varje människa, så nära är han dig. Att så fort vi lite grann bara, ska jag säga, lyfter på locket, öppnar dörren, vänder blicken mot honom, så är han där. Han har varit vid din sida hela tiden, så nära. Så klev han in i deras liv och förvandlade deras liv. Och det kan ske hos dig och hos mig. Gud är så nära varje människa. Vi ska läsa några rader, några verser från ett brev skrivet i karantän. Det är ju en del som har suttit i karantän till och från. Vi i familjen, vi hade lite corona här i somras, så att vi försökte hålla oss undan människor under en tid. Du kanske haft det också, eller du kanske har hållit dig lite vid sidan om hela tiden utifrån risk att bli smittad. Paulus, han har skrivit Filipperbrevet i karantän. Han sitter i en slags fångenskap i Rom. Han sitter där i 2 år och det börjar åtminstone med någon slags husarrest där han har en soldat som bevakar honom. Och sen vet man väl inte riktigt om det övergår i lite mer fängelseliknande miljö. Men oavsett, under de här 2 åren så är hans liv kraftigt liksom begränsat. Ja, han får ta emot lite besök, men han sitter ju där han sitter. Det är väldigt mycket i hans liv som skalas bort ifrån honom. Och han sitter och väntar på rättegång. Minst 2 års tid, sen vet vi inte riktigt vad som händer. Och därifrån skriver han det sista av de så kallade fångenskapsbreven, som är då Filipperbrevet. Och när han sitter där, tänk nu när vi läser, att det är en människa som sitter i den här liksom påtvingade begränsningen av liksom i fångenskapen som det är. Jag läser från Filipperbrevet kapitel 4 från vers 4 och det kommer upp på din skärm nu. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag er, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Herren är nära, både utifrån sammanhanget och utifrån grundtextens ord, så kan det här betyda 2 olika saker. Antingen att Herren är nära rent alltså geografiskt, han är här hos mig nu rumsmässigt. Det kan också betyda Herren är nära tidsmässigt. För kapitel 2, där talar i Filipperbrevet, talar Paulus om hur Gud tröstar, verkar i oss, uppmuntrar oss. Alltså där talar han på något sätt om en rumsmässig närhet. Gud är så nära oss. Sen i kapitel 3 så talar han om målet och medborgarskapet i himlen och Jesu återkomst. Så båda de här två funkar, både liksom språkligt och innehållsmässigt. Och kanske är det så att Paulus, han menar båda två. Tänk, han skriver så här så fattar de att det gäller oavsett. För att om det är det här, gläd er i Herren för att Herren är nära er rumsmässigt. Ja, men den är inte så svår att förstå. Om Jesus liksom, eller så här, finns det någon större glädje än att Jesus är nära mig? Han som är glädjen, kraften, friden, allt liksom, kärleken. Han är nära mig just nu. Ja, men gläd dig. Ja, men det är klart, jag gläder mig över det. Det är inte så svårt att förstå. Gläd er i Herren, kära vänner, för att Herren är nära er. Han är på plats hos dig. Och är det den andra? Gläd er i Herren för att Herrens ankomst är nära. Ja, men den blir ganska bra den också, eller hur? För när Jesus kommer tillbaka, då blir det liksom, hans rike blir allt. Hans eviga rike. När synd och elände, all ondska liksom får sin dom och det rike som är hans. Där det står i Uppenbarelseboken att han torkar alla tårar. Det riket liksom träder in fullkomligt. Ja, men det är klart man kan glädja sig över det. Gläd er, för Jesu ankomst är nära. Men så sa jag också, låt alla människor se hur vänliga ni är, för Herren är nära. Men det är lite samma grej som det första. Om Jesus, som är friden, glädjen, tacksamheten, alla positiva ord du bara kan tänka dig. Om han har kommit nära mig, han har fyllt mig med det här, så blir det ju inte så svårt att ge det här leendet, att visa den här vänligheten. Varför? För det är det som han ger mig. Det är det som ligger överst. Det är det som fyller på i mitt liv. Det är därför det blir så viktigt på något sätt det här med att se vem Jesus är, vad han har gjort för oss, vad han fyller våra liv med. För då är det det som ligger överst. Låt alla människor se hur vänliga ni är, för Herren är nära. Så att se och påminnas om vem Jesus är och vad han har gjort för dig, att han har kommit nära mig. Han faktiskt bor i mig. Han bor i dig genom sin ande. Men då finns ju den här liksom, wow, då finns den här glädjen, tacksamheten, och det är det som jag ger vidare i ett leende, i en vänlig handling. Och då blir inte, ska vi säga, självrättfärdigheten, mitt eget, att hävda min rätt, lika viktigt heller. Och tar vi det andra perspektivet, låt alla människor se hur vänliga ni är för att Jesu ankomst är nära. Ja, men den är ganska lätt att se också. För att när jag får in ett evighetsperspektiv in i mitt liv, när jag förstår att det jag lever i här och nu, det är inte allt. Det är tvärtom ganska tillfälligt och ganska kort i ett evigt perspektiv. Då blir ju allt som sker här inte, jag ska inte säga att det blir oviktigt, för våra liv här är viktiga. Det spelar roll liksom vad vi gör av vår tid. Men kanske är det så att det som jag upprörs över här och nu, när jag får ett evighetsperspektiv på, jag ser det lite grann på mitt liv i ljuset från Jesu återkomst, att jag faktiskt, som står i Kolosserbrevet där Henrik läste ifrån i början, men i kapitel 3 är det som att vårt liv, vi är i Kristus i det himmelska. Vi är en del av det eviga redan nu. Och då om jag tar det perspektivet på mitt liv, så det jag upprörs över kanske inte blir lika viktigt att uppröras över i med ett evighetsperspektiv på livet. Och då, låt alla människor se hur vänliga ni är, för Guds rike, Guds ankomst är nära. Ja, men då blir det liksom, ja faktiskt. Det här som kanske tidigare fick sånt grepp om mig. Ah, hur kan de? Varför? I ett längre perspektiv så spelar det här inte riktigt lika stor roll. Så jag behöver inte uppröras över det här, utan jag kan visa lite vänlighet istället. När vi satt och funderade lite grann inför hösten, där vi står nu, vad är det, vad behöver vi? Vad behöver vi liksom lyfta fram? Och någonstans fastnade i att inte fastna i vår situation. Att allt det här som har varit nu under ett halvårs tid, med begränsningar, med grejer som plockas bort, med sjukdom, med svårigheter. För en del är det bara lite skad, det har inte varit så upp. Men det är ändå liksom, det stökar ju runt lite grann. Lite besvärligt att inte fastna i det. Att det inte är det som får dominera vad som sker i mitt hjärta. Utan någonstans får landa i, Herren är nära. Och allt det som han är av glädje, av frid och tro och hopp och kraft, det kan jag leva i ändå. Det finns för dig och mig. Vi kan få leva med ett halleluja på våra läppar, även i en besvärligare tid. Den här texten i Filipperbrevet, om vi fortsätter och läser den, så är vi från vers 6 och framåt, kommer också upp på din skärm nu. Säger Paulus vidare, bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Bekymra er inte, säger han. Det verkar vara någonting som jag kan lite grann styra. Han säger, bekymra dig inte. Gör inte det, Jörgen. Bekymra dig inte, utan lev istället i en bön, i en tacksägelse till Gud med glädje. Och han talar om här om frid. Det är en sån här fantastisk, stryka under, ringa in, brodera en tavla, vad du gör liksom, ha som bakgrundsbild på plattan på telefonen. En frid som övergår allt förstånd. Ja, men det är ju så bra. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara er hjärtan. Det innebär ju att när allt omkring mig, när jag ser på det med mitt förstånd, tänker så här, här sker det här är anledningen till oro, det här är anledningen till rädsla, det här är anledningen till frustration, det här är anledningen till ovänlighet kanske. Alltså mitt förstånd säger att det finns anledning till allt det här. Så säger Paulus här, vet du Jörgen, det finns en frid som övergår allt förstånd. När allting annat signalerar oro, så finns det någonting som säger, Jörgen, frid istället. Glädje, tacksamhet. Återigen, han sitter i karantän, han sitter i fångenskap, han är beskuren på så mycket i livet. Och han säger, gläd er vänner, det är vad jag gör. Jag sitter här, jag kan inte göra så mycket. Men vet ni vad, jag gläder mig. Jag bekymrar mig inte. Jag lever i en frid. Ja, men Paulus, du kanske kommer dömas till döden av kejsaren om 3 månader. Ja, jag oroar mig inte. Jag bekymrar mig inte. Utan det finns en frid i mitt liv. Som jag, den övergår allt förstånd. För allting annat säger, oroa dig, bekymra dig, känn rädsla. Och han säger, nej, det finns en frid som är större. Det livet, det finns för dig och mig just nu, idag och framåt. Inte för att vi tar i, nej, utan för att han är nära. Att han finns hos dig, i dig, med dig. Att vi som Guds barn, du som Guds barn, du som säger så här, men jag tror ju på Jesus. Ja, vet du vad? Då har du en annan kraftkälla. Du har ett annat inflöde i ditt liv. Som säger glädje, som säger frid, som säger kraft, som säger tro, som säger kärlek. Du som Guds barn, du lever med ett annat perspektiv, ett evigt perspektiv som säger att vi kan se på den här tiden, vi kan se på våra dagar med ett evigt perspektiv på. Vad spelar det här för roll i ett längre perspektiv? Har de här sakerna liksom rätt plats i mitt liv? Gud håller inte avstånd. Gud är nära. Gud kryper nära. Gud vill vara nära dig. Och så fort vi vänder blicken, så fort vi öppnar hjärtat lite grann, så fort vi lyfter på locket, jag vet inte vilken bild som du vill använda, du fattar grejen, så är han där. Han har alltid varit nära dig. Och med det så finns glädjen, kraften, kärleken, allt det här liksom som jag har lyft fram idag. Det livet finns. Visst vill du säga ditt amen till det? Ja, vi var tvungna att få ett här i lokalen också. Kanske ett framför tvn där också. Det livet finns för dig och mig just nu. Det finns det in i början på den här hösten. Det kan vara så att du känner en viss oro inför det som ligger framför. Någon kanske tänker så här, ah, men vet, nu går igång allting igen. Ah, och du får liksom kramp redan här innan det har börjat. Hur ska vi hinna? Hur ska vi orka? Hur ska det gå med? Och så kommer ordet, bekymra dig inte. Bekymra dig inte. Utan vänd dig till honom. Låt honom få veta alla era önskningar. Gläd dig i honom. Säg ditt halleluja, tacka honom. Och då ska Guds frid som övergår allt förstånd ge dina tankar, hjärta, skydd i Kristus Jesus. Jag tror, min vän, du kan få gå in i den här hösten på ett sätt med ett leende på läpparna, med en tacksamhet i ditt hjärta oavsett hur omständigheterna ser ut. Där det finns ett halleluja över dina läppar. Det finns en tacksamhet där du bara, tack Jesus för det du ger mig. Ge mig nu kraft att gå in i det här som är besvärligt. Ge mig glädje att gå in i det här som känns lite svårt. Ge mig frid att gå in i det här som kan stöka till det i mitt liv. För en frid som övergår allt förstånd. För han är större. Hans rike är större. Vänd dig till honom. Han är kraftkällan. Han som inte håller avstånd, som inte har klivit bort ifrån dig, utan han som kommer nära dig.